Podplay.
Det är den 26 mars 2018 i Mendocino County, Kalifornien. En man kommer gående längs kusten. Han har de mäktiga klipporna på sin ena sida och det glittrande havet på sin andra. Vågorna vaggar varsamt små stenarna i vattenbrynet. Det är en idyllisk vy. Men snart ska det vackra punkteras av obehag. Det som först ser ut att vara en naturlig del av klipporna visar sig vara en upp- och nervänd bil. Mannen närmar sig med oro i kroppen. Något känns väldigt fel. Bilen är i ett så pass dåligt skick att han tvingas att sätta på sig glasögon för att se vad det är han precis har upptäckt. Bakom de krossade rutorna så ser det ut att vara människor. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. År 1979 föds både Jennifer och Sarah i delstaten South Dakota. Jennifer i staden Huron och Sarah i det lilla samhället Big Stone City. Utöver deras gemensamma födelseår är båda kvinnorna dessutom äldst i respektive syskonskara. Jennifer har 2 syskon och Sarah 3. Så att styra och ställa faller dem naturligt. Men till skillnad från livfulla Jennifer beskrivs Sarah som en mer tillbakadragen och tystlåten tjej. Och på så vis ska de komma att komplettera varandra. Deras vägar korsas däremot inte förrän de når vuxen ålder och blir förälskade under sina studier på Northern State University. Tanken är att både Jennifer och Sarah ska bli förskolepedagoger. Men det är endast Sarah som år 2002 lyckas ta examen. Jennifer å andra sidan hoppar av utbildningen men berättar flitigt för sina vänner på Facebook om parets tid på universitetet i South Dakota. Hon beklagar sig över homofobin på campuset och beskriver hur hon till en början tvingas ljuga om sin relation. När Jennifer och Sarah väl vågade berätta att de var ett par för sina vänner tog flera av dem avstånd. Plötsligt har de unga kvinnorna alltså förlorat kontakten med många människor som en gång stått dem nära. Sarah är en flitig kvinna och befordras snart till butikschef på Herburgers. Jennifer däremot verkar inte komma till ro i butiken och kommer att byta jobb regelbundet. Samma år som paret flyttar till Minnesota så börjar de båda känna en längtan efter att skaffa barn och bestämmer sig snart för att ta in ett fosterbarn. Flickan som flyttar in hos paret heter Lee och är 15 år gammal. Planen är att Jennifer och Sarah ska ta hand om Lee tills hon är 18. Men det är något som paret inte kommer att fullfölja. Efter bara 6 månader uppstår det problem. De kommer helt enkelt inte överens och det ryktas också om att paret inte ger Lee tillräckligt med mat och att flickan därför behöver äta matrester från hemmets soptunna. De här påståendena förnekar dock Lee i förhör med socialtjänsten. Men oavsett så tar relationen mellan flickan och fosterföräldrarna slut redan inom loppet av ett år och Lee omplaceras abrupt utan något slags avsked. 2006, 2 år efter att paret blivit av med 15-åriga Lee, tar de emot 3 nya fosterbarn. Det är syskonen Marcus, 7 år, Hannah, 4 år och Abigail, 2 år. Vid den här tiden börjar Jennifer bli väldigt aktiv på Facebook och visar väldigt gärna upp sin nya familj. Efter barnens första natt i sitt nya hem lägger Jennifer upp ett långt inlägg som man minst sagt kan kalla integritetskränkande. Hon beskriver hur 2-åriga Abigail hade kissat på sig och ramlat ner för trappan. Hur 4-åriga Hannah hade kletat bajs på väggarna och satt mat i halsen. och hur 7-åriga Marcus hade bankat sitt huvud i väggen och sagt att han varit besatt av en demon. Efter den här utlämnade texten avslutar hon inlägget med att skriva:
"Om inte vi, vem?"
2 år senare, 2008, blir de 3 syskonen adopterade och bär nu alla efternamnet Hart. För paret Jennifer och Sarah räcker det dock inte med 3 barn, utan de bestämmer sig snart för att ta in fler fosterbarn. Denna gång är det 2-åriga Sierra, 5-åriga Devante och 4-åriga Jeremiah som flyttar in. Barnen kom från ett oroligt hem med en mamma som var missbrukare och en pappa som inte fick vårdnaden när mamman ansågs som olämplig. Deras moster däremot lyckades få vårdnaden under en kort period, men när socialtjänsten kom på ett oanmält besök upptäckte de att mostern hade låtit deras biologiska mamma vara barnvakt. Barnen omhändertogs då omgående av socialtjänsten. Med totalt 6 barn kommer nu hälften av Jennifer och Sarahs inkomst från delstaten Texas i form av bidrag, i och med att det var därifrån barnen adopterades. Med hjälp av bidragen kan Jennifer vara hemma om dagarna medan Sarah fortsätter jobba i butiken Her Burgers. Utifrån sett är familjen Hart med sina 6 barn nästintill perfekta. Men det ska visa sig att det hela bara är en fasad. En fasad som Jennifer är expert på att upprätthålla. På sin Facebook publicerar hon dagligen bilder som visar deras familjelycka. Hon lägger upp inlägg där de deltar i holistiska festivaler och politiska manifestationer. Och på nästintill varenda bild har barnen ett leende på läpparna. Jennifer och Sarahs familj och vänner börjar märka att det blir svårare att ha en relation med paret och att barnen verkar hållas på avstånd från alla utomstående. När nära och kära ifrågasätter paret bryter de kontakten. Senare när socialtjänsten kopplas in säger Sarah och Jennifer att det är på grund av att de närstående är emot deras samkönade relation. Det här är en anledning som de lyckas använda till sin fördel mer än en gång. Året är 2008 i staden Alexandria, Minnesota. Det är en vanlig skoldag och Sarah och Jennifers 6-åriga dotter Hannah är ute med de andra barnen på skolgården. Utåt sett är hon en glad liten flicka som leker med sina kompisar. Men mitt i leken blir hon avbruten när en av hennes lärare tar henne åt sidan. På den lilla flickans arm syns nämligen ett stort blåmärke. I nästa sekund går 6-åriga Hannah hand i hand med sin lärare genom den långa korridoren till ett avskilt klassrum. Väl inne i klassrummet sitter Hannahs klassföreståndare som med oro i blicken frågar flickan vad som har hänt. Hannah förklarar med skakig röst att hon några dagar tidigare ljugit för sin mamma Jennifer och blivit slagen med ett skärp som straff. Hennes klassföreståndare låter flickan gå tillbaka ut på skolgården och fortsätta sin lek, men kontaktar direkt både polisen och socialtjänsten. I förhören som följer förnekar både Jennifer och Sarah att de har någonting med dotterns blåmärke att göra. Enligt dem har flickan ramlat i trappen. Utredarna väljer att tro på paret och utredningen läggs ner utan någon planerad uppföljning. 2 månader efter incidenten flyttar Jennifer och Sarah barnen till en ny skola. Men även där kommer läraren att märka att något inte står rätt till med 6-åriga Hannah. Och den lilla flickan berättar återigen om oroligheterna på hemmaplan. Hon berättar att hennes mamma Jennifer har straffat henne genom att doppa hennes huvud i iskallt vatten då hon stulit pengar ur hennes plånbok. Men trots att Hannah berättar om hur det är hemma leder inte till några konsekvenser för hennes föräldrar. De lyckas återigen komma undan. Först 2011 Alltså hela 3 år efter att den första anklagelsen riktats mot Jennifer och Sarah kommer barnens situation tas på allvar. Nu är det 7-åriga Abigail som berättar för sin lärare om hur hennes mamma Jennifer brukar slå henne. Enligt Abigail blir alla hennes syskon hårt straffade för minsta lilla snedsteg. De kan bland annat bli fråntagna sin mat, bli smiskade med skärp och få långa utegångsförbud. Under kommande polisförhör med paret förstår Jennifer och Sarah att det inte går att ljuga mer. Någon form av sanning måste komma fram. Förhörsledaren pressar dem båda och plötsligt säger Sarah att hon är skyldig till anklagelserna. Hon erkänner att hon är den som gjort barnen illa och att hon har en hel del aggressionsproblem. Trots att varenda barn i själva verket pekat ut Jennifer som den skyldiga. Med största sannolikhet tar Sarah alltså på sig skulden för att rädda sin fru. Sarah åtalas för misshandel och uppsåtsbrott. Det vill säga när en individ orsakar personskada med uppsåt. Hon döms i april 2011 till 90 dagars fängelse och därefter skyddstillsyn i 1 års tid. Efter att Sarah suttit av sitt fängelsestraff fortsätter vardagen som vanligt. Sarah jobbar medan Jennifer är hemma och tar hand om barnen. 2013, alltså 2 år efter domen, flyttar familjen från Minnesota till Oregon för att börja om på nytt. På Facebook fortsätter Jennifer att publicera var och varannan dag. I ett inlägg där paret firar 9-årsjubileet för 3 av barnens adoption skriver Jennifer:
"Jag är en bättre människa på alla möjliga sätt för att jag har fått lära känna dessa barn. De har varit min absolut bästa lärare. I motsats till den vanliga uppfattningen om att vi inte kan välja vår familj så kan vi absolut göra det. Vi väljer genom att älska och det är värt att fira varenda jäkla dag."
Jennifers behov av att visa upp familjen på sociala medier verkar alltså fortfarande vara stort. När en bild på sonen Devante från en Black Lives Matters-protest i Portland dessutom går viral spär på hennes ego ännu mer. Bilden visar hur Devante, tydligt medtagen, omfamnar en polis. Familjen Hart tycks njuta av uppmärksamheten i rampljuset. Flytten till Oregon löser dock inte alla problem som paret kanske hade hoppats. Personalen på barnens skola börjar uppmärksamma att barnen verkar konstant hungriga och att de ser undernärda ut. Återigen blir socialtjänsten inkopplad och paret tar än en gång beslutet att fly. Efter 4 år i Oregon flyttar de till Woodland i delstaten Washington och året är nu 2017. För att undvika orosanmälningar från skolan bestämmer sig nu paret för att undervisa barnen i hemmet. Barnen blir allt mer isolerade från omvärlden och familjens bekanta beskriver hur Jennifer styr dem på ett nitiskt sätt, nästan militärt. Hon får dem att marschera på rad, fråga om tillåtelse för att få gå på toaletten och räcka upp handen innan de talar. Barnen följer hennes order, men vid minsta snedsteg blir de straffade och hotade. Jennifers beteende får deras bekanta att skicka in orosanmälningar och än en gång så knackar socialtjänsten på. Paret påstår att de som skickat in anmälningar antingen är homofober eller rasister och att familjen ständigt kämpar för att bli accepterade. Och i och med att alla barnen fortsätter att säga att Jennifer är en bra mamma har socialtjänsten ingen grund att flytta barnen eller starta en utredning. Det är en natt i november 2017. Mörkret har lagt sig över staden Woodland och i grannskapet lyser gatlyktorna. På andra våningen, i ett ljusblått hus, öppnas ett fönster. Och en flicka börjar långsamt klättra ut och fortsätta nedåt. och det sluttande garagetaket. Vinden susar i hennes hår när hon springer barfota över gräsmattan och in på granntomten. Hon tar ett djupt andetag innan hon knackar på. Om inte grannarna Bruce och Dana är hemma vet hon inte vad hon gör. Det tar några minuter innan dörren öppnas. Klockan är 2 på natten och paret ser chockat på flickan. Snälla, släpp in mig, vädjar hon. Det är Sarah och Jennifers dotter Hannah, som nu hunnit bli 15 år, som springer över till sina grannar den där novembernatten 2017. Väl inne i deras hem ber hon om mat då det inte finns tillräckligt hemma. Hon berättar att hon är rädd och frågar gråtandes om hon får stanna kvar. Men grannarna är skeptiska. Istället för att hjälpa flickan ringer de till hennes föräldrar som snabbt kommer över för att hämta henne. Jennifer och Sarah förklarar att Hannah bara söker uppmärksamhet och att hennes beteende inte alls förvånar dem. De påstår att det är typiskt för hennes ålder. Dagen efter får grannparet Bruce och Dana ett handskrivet brev från Hannah där hon ber om ursäkt och säger att hon har ljugit för dem. Ett halvår senare knackade till barn från familjen Hart på hos grannparet. Den här gången är det Devante som frågar om han kan få något att äta. De senaste månaderna har en oro väckts hos grannarna. Och de undrar om det 15-åriga Hannah berättade för 6 månader sedan verkligen stämde. Devante säger att systern Hannah har talat sanning och att han inte heller får någon mat hemma. Den undernärda pojken ber paret att ringa till socialtjänsten och den här gången så lyssnar de. Det har nu gått ungefär ett år sedan familjen flyttade till Woodland och det är mars 2018. Grannparets oroanmälan resulterar i att både socialtjänsten och polis kopplas in. Men när utredningen väl inleds så är det för sent. När socialtjänsten knackar på hos familjen Hart är det ingen som öppnar. Dagen innan familjen försvinner ringer Sarah sin chef och sjukskriver sig och säger att hon ska träffa en läkare. Hennes kollegor tycker att detta är lite märkligt då Sarah aldrig sjukskrivit sig innan. Som en trevlig gest köper några av kollegorna mat och åker hem till henne. Men ingen svarar vid dörren och mobilen är avstängd. Kollegorna blir oroliga och ringer polisen. Det ingen visste var att Jennifer och Sarah några dagar tidigare hade sagt till sina barn att de skulle ut på en roadtrip. En resa som skulle ta dem hela vägen till soliga Kalifornien. Under de kommande 2 dagarna stannar familjen till ett flertal gånger. Ett av de sista stoppen är på affären Walmart, där Sarah går in och köper något som kallas Benadryl. Det är ett vanligt läkemedel som används vid allergier och har en tendens att göra en sömnig. Sarah lägger stora mängder av läkemedlet i barnens mackor som äter upp dem utan att tveka. De hungriga barnen blir nästintill medvetslösa. Nästa steg för Sarah är nu att droga sig själv. Hon tar 42 piller av läkemedlet och lutar sig bak i passagerarsätet. Jennifer, som sitter vid ratten, dricker öl och blir allt mer berusad. Klockan är 3 på natten när Jennifer till slut stannar bilen precis intill havet i Westport, Kalifornien. Efter några sekunder börjar hon hastigt accelerera ut över klippavsatsen. Under det 30 meter långa fallet kastas bilen mot klippväggen för att sen landa upp och ner i vattnet. När polisen kommer till platsen några timmar senare hittar de 5 kroppar i bilen. Det är 39-åriga Jennifer och Sarah, 19-åriga Marcus och 14-åriga Abigail och Jeremiah. Då ingen av dem burit säkerhetsbälte är det troligt att de alla dog när bilen slog i klipporna. Bägge mammorna och 3 av totalt 6 barn var alltså döda. Men de resterande 3 barnen syntes inte till. Hela 2 veckor efter händelsen hittas 12-åriga Sierras kropp på en strand norr om klipporna. Det ska sedan dröja ytterligare 6 veckor innan de hittar några andra spår. Till slut hittar de en sko som innehåller en avhuggen fot från 16-åriga Hena. De båda flickorna dödsförklaras. 15-åriga Devantes kropp har än idag inte blivit hittad. Men året efter, alltså 2019, blir även han dödsförklarad. Till en början tror polisen att det måste varit en olycka. För vem skulle medvetet ta sitt liv och sina barns? Kan det hela bara varit ett resultat av att föräldrarna blivit trötta och somnat vid ratten? Men det ska inte dröja länge innan sanningen kommer fram. Och det skärrar en hel nation. Vid undersökningen av brottsplatsen finns det först och främst inga tecken på att bilen hade bromsat. Polisen återfinner också Sarahs mobiltelefon, vars Google-historik är minst sagt chockerande. Hon hade sökt på hur många Benadryl behöver man för att dö och hur lång tid tar det att drunkna. I samband med boxeringen av bilen lyckas även polisen att utvinna ytterligare information som förtydligar händelseförloppet. Genom att undersöka bilens svarta låda som lagrat information om bilens rörelsemönster visade sig att bilen först stannat till för att sedan accelerera till 150 km i timmen. Jennifer Hart hade alltså självmant kört familjen utöver en 30 meter hög klippa och på så vis dödat alla 8 familjemedlemmar. Vid obduktionen av kropparna gör rättsläkarna också ett flertal intressanta fynd som bekräftar många av de anklagelserna som tidigare riktats mot Jennifer och Sarah. På Abigails kropp hittar de spår av grov misshandel. Hennes kropp är täckt av blåmärken av olika slag. Alla barnen utom 1 var dessutom undernärda. I barnen och Sarahs kropp finner de höga doser av Benadryl, vilket får polisen att tro att de med hög sannolikhet varit medvetslösa eller sovande vid deras död. Och i obduceringen av Jennifer hittar man en intoxikationshalt på 1,2 promille, vilket tyder på att hon varit berusad. I samband med husrannsakan i familjens bostad ser polisen ännu fler oroande tecken. Om man inte hade vetat att det bodde barn i huset hade det varit nästintill omöjligt att gissa. Det finns nämligen inte en enda leksak eller bild på familjen tillsammans. Det finns heller inte tillräckligt med sängar till alla barnen. Utredarna lägger även märke till att familjen inte har tagit med sig någon packning när de gett sig av. Inte ens sina tandborstar. Nu börjar polisen kunna kartlägga ett motiv. Sarah och Jennifer visste att de hade både polisen och socialtjänsten efter sig. Att de med största sannolikhet skulle bli ifråntagna sina barn och hamna i fängelse. Att fly till en annan delstat, som de gjort många gånger förr, var inte längre ett alternativ. Och då såg de bara en utväg. 2019, ungefär 1 år efter händelsen, döms Jennifer och Sarah för mordet på sina 6 barn. Parets död rubriceras som självmord. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är bearbetat för den här podden av Linn Ek. Klippning och ljuddesign, Jonas Lindskov. Redaktör, Alex Häger. Exekutivproducent, Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay. en del av